Hallå kära lyssnare och hjärtligt välkomna till podden Insikter från utsikter med mig Malte Hallqvist. Vi har kommit fram till det 97:e avsnittet. Snart alltså dags för det 100:e avsnittet som är den 12 oktober då jag skulle så väldigt gärna vilja ha ert sällskap. Det kommer att ske i Kil Arena 19:00 då den 12 november. Det kommer att bli musik. Överraskande bra musik kan jag säga. Det finns möjlighet att köpa kaffe och kaka, lite glas vin och träffa väldigt mycket trevliga människor. En kväll du mår bra av helt enkelt. Biljetter hittar du på tixter.com. Det är bara skriva insikter från utsikter i sökordrutan där. Så då, veckans gäst heter Lars Wingefors. Några vet exakt vem man är och någon kanske inte har en aning. Det här är en kille som, i alla fall tycker jag det, ger den riktiga entreprenören ett ansikte. Han har ett spännande kundperspektiv. Han pratar mycket om relationer och att ha större öron än mun. Nu ska inte jag prata så mycket mer om detta, utan nu släpper vi lös det 97:e avsnittet av Insikter från utsikter med Lars Wingefors. Lars Wingefors växte upp i värmländska Östra Ämtervik och har enligt sig själv alltid varit en entreprenör. Som 13-åring startade han sitt första företag. Ett företag som sålde serietidningar via postorder. Detta bytte sedan Lars ut mot försäljning av tv-spel och affärerna tog fart på riktigt. I gymnasiet fick han hoppa av i trean eftersom han då omsatte 47 miljoner och inte hade tid med skolan längre. Nu omsätter hans företag Embracer miljardbelopp och han har över 13 000 anställda över hela världen. Vad är det då som driver honom till att hela tiden utvecklas? Upplever han sig själv som framgångsrik? Varför är inköpspris så viktigt och vad är LK-värde för något? Detta och mycket mer kommer här. Men först en ganska självklar sak. Ja, vad har du gjort idag nu då?
Du, idag så har jag gjort lite affärer.
Är det någon dag du inte gör affärer?
Nej, det är det nog inte.
Nej.
Men idag har jag gjort lite mer affärer än brukar. Så det har varit roligt.
Är du nöjd?
Ja, jag är nöjd.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från utsikter, podden Du mår bra av. Idag har jag en utsikt som ni kanske hör. Lite måsar, någon svala, en byggkran. Och framför mig så har jag dagens gäst, eller avsnittets gäst, Lars Wingefors. Väldigt roligt att du ville vara med.
Tack så mycket, Malte.
Det är lite speciellt att du är med i min podd, för jag har aldrig riktigt kommit in i det med spel och konsol. Data och konsolspel, så säger man kanske.
Nej.
Och jag vet att det är ju någonting du älskar.
Ja, kan man säga. Mm. Men spelar du någonting eller?
Nej.
Du har aldrig spelat? Inte brädspel eller mobilspel eller
rollspel? Ja, men lite mobil. Ja, Wordfeud.
Wordfeud, ja. Ja, men det är också ett spel.
Ja, det är rätt. Så. Ja, nej, men några sådana spel har jag gjort.
De flesta människorna spelar ju idag. Och det är väl lite det som vår verksamhet bygger på. Att spelandet har breddats. Men som du sa, PC-konsolspel är väl lite mer historiskt sett ja, lite mer hardcore, eller för de som spelar väldigt mycket. Det finns ju mycket spel där som är väldigt nördiga.
Mm.
Men det finns också fantastiska spel som de flesta människor känner igen, som Super Mario eller ja, Mario Kart med flera.
Jo, men Super Mario spelar man kanske någon gång på gymnasiet, men det är inte vad det är som, det har aldrig triggat igång mig så. Sen är väl, det kan vara att jag var så dålig bara, att jag tappade. Jag tror det. För min son spelar ju massa fotboll och ishockey. Och så skulle jag vara med. Jag hade ju inte en chans. Det var ju A, B-knapp och X. Och det skulle jag förstod att här krävs det tid.
Ja, men så är det med de flesta spel. Så är det med de flesta grejer man tar för sig tid. Tar sig för att man måste lägga lite tid på det. Även sitt företagande.
Det man övar blir man bra på.
Mm.
Hur mycket spelar du nu då?
Nej, väldigt begränsat. Jag spelar väl den typen av spel som du pratar om, Wordfeud. Vi har ett bolag som heter Easybrain som gör såna här logiska matematikspel. Där kan jag slappna av lite ibland. Det är så skönt och sen är det inte så jättelångt. Det kanske tar en kvart eller någonting.
Jag tänkte vi skulle börja med en liten törr faktaruta bara.
Mm-hmm.
Rakt upp och ner.
Mm.
Och sen åker vi därifrån.
Ja.
Fullständigt namn?
Lars Erik Olof Wingefors.
Ålder?
45.
Bor?
På Romsta här i Karlstad.
Civilstånd?
Ja, gift och 3 barn.
Yrke?
Ja, företagare.
Hobby?
Oj. Jag har allt för många intressen. Allt ifrån historia, samhälle, kultur. Umgås med vänner, resa, familjen. Samlande. Lite amerikanska bilar. Djupa samtal ibland. Man har tid med det, men det är ju väldigt sällan. Nej, men jobbet är väl det som jag har alltid funnits där. Och det är väl någon typ av drivkraft varje dag. Så att jag älskar att jobba och älskar att forma någonting i någon typ av kreativ, tycker jag, skapelse i sitt företagande. Så att det, så har det varit i 30 år.
Mm. Äter helst?
Jag äter helst, nej men god mat. Men det är som musik liksom. Jag kan verkligen uppskatta riktigt bra lagad mat. Både alltså, husmanskost här i Värmland, men till att man äter på där kocken är en konstnär liksom. Och det har väl blivit så på äldre dagar att man uppskattar mat och dryck väldigt mycket.
Mm. Är du en konstnär i köket?
Nej, det är jag tyvärr inte.
Mm.
Jag kan uppskatta det, och om jag får tid så är det väldigt kul att laga mat tycker jag.
Mm. Dricker helst?
Ja, men jag kan uppskatta lite bra rödvin. Snör in lite på en old fashion sista året faktiskt. Det kan jag tänka mig efter maten ibland.
Mm.
Men nej, men annars är jag väl allätare.
Mm. Avslutningsfråga. Favoritspel?
Favoritspel? Gud. Jag menar, som du sa innan, Super Mario. Alltså när man var ung spelade man ju spel som man idag har väldigt gott öga till. Jag spelar mycket Colin McRae Rally. Jag spelar Metroid. Rock'n'Roll Racing. Det fanns sådana ikoniska spel som framförallt fanns på Nintendo-plattformar. Sista åren när jag har fått barn så har jag spelat en del Lego-spel. Som har utforskat världen tillsammans med sin son tycker jag har varit jättekul faktiskt.
Mm.
Till de spel som jag nämnde nyss, att man spelar mer matematikspel. Som tillfredsställer en väldigt snabb. Som alternativ till att läsa något.
Mm. Vi stänger faktarutan.
Ja.
Hur presenterar du dig för folk som inte känner dig? Vad du jobbar med?
Nej, företagare brukar jag säga.
Mm.
Och för att motfråga kan jag säga att företagare och tv-dataspel.
Mm.
Jag har gjort det hela livet.
Men företagare, när man kollar in dig och läser om dig så verkar det har ju varit din grej redan från 12 års ålder, kanske ännu tidigare.
Nej, företag startade sedan jag var 13.
Mm.
Eller verksamhet. Ja, nej, men det har funnits där, en typ av dröm, en ambition. Företagen är ju något typ av ultimata, tycker jag, friheten att skapa sin egen framtid och att forma någonting. Jag har alltid liksom tänkt liksom om framtiden. Vad kan man skapa några år framåt?
Men hur tidigt började det då? För det är inte så jättevanligt att man som 12-åring tänker nu ska jag skapa någonting för framtiden.
Nej, men jag började nog tänka och drömma när jag var ganska ung. Liksom. Kanske, jag vet inte.
Vad drömde du om då?
Nej, men 6, 7, 8 år. Liksom. Ja, men då läste jag mycket historia och
som 7-åring?
Jag vet inte. Kanske var 8, 9. Du
suckade
lite? Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag läste mycket. Då var jag väldigt intresserad av krigshistoria. Och jag var helt... Jag menar, man nischade in liksom på andra världskriget och Titanic. Och ja, men nutidshistoria väldigt mycket. Tyckte jag var väldigt spännande.
Men redan som ung pojk i Östra Ömtevik?
Ja.
Mm. Har du kompisar som var lika nördiga så att säga?
Nej, jag vet inte. Ja, men det fanns väl många som är intresserade av historia. Kanske inte lika mycket så. Jag vet inte.
Nej. Det är ganska intressant ändå.
Och men det skapar också någon typ av tankebana utanför Strömtevik.
Mm.
Och sen nyfikenhet på hur världen fungerar och kanske någon typ av insikt.
Ja, någon typ av insikt.
Man tror att man har insikt. Oftast är det så, ju djupare man gräver ju mer inser man att man inte vet så mycket.
Visst är det så?
Ja.
Ja. Men det säger en del om dig tycker jag ändå. Du var nästan som entreprenör i kunskap. Alltså, det är inte så jättevanligt som jag sa att man som ung ändå hittar någonting som man blir så intresserad av.
Nej. Nej, men just det här företagen blir väldigt så här, man kunde köpa något utifrån sitt intresse billigt och sen hittar man vägar att sälja det. Och man skulle lära sig marknadsföra, du vet, hantera kunder, prissätta. Just den här jag lärde mig tidigt, grundläggande i företaget är ju inköpet. Vad är det man, om man nu handlar med varor.
Mm.
Att man köper rätt varor till rätt pris är ju en fundamental sak att bygga sin affär på. Mm. Om man gör fel där så spelar det ingen roll hur mycket man marknadsför eller vilken prissättning man har.
För det börjar med Fantomen, va?
Exakt. Ja, Fantomen. Eller, det börjar egentligen av att jag läste Fantomen och av olika anledningar så ville jag bara samla på det och då insåg att det fanns andra människor som samlade serietidningar och det kunde man ju då hitta billigt på loppmarknader eller auktioner. Eller på olika sätt i samhället. Och det var det som drog igång min första verksamhet när jag var 13.
Mm. Men för någonstans så känns det inte som det är pengarna som är drivkraften hos dig. Utan det är något annat.
Ja.
Eller var det i början?
Nej, men kombination. Dels hade vi inte så mycket pengar. Jag växte upp med min ensamstående mamma och mina bröder. Och skulle man ha pengar fick man ordna dem själv.
Mm.
Lite. Till liksom...
Hur många bröder har du?
2 äldre bröder.
Mm.
Kläder eller liksom bensin till moppen eller tobak eller vad det nu var man behövde. Liksom. Men det skapade också en frihet i det. Jag vet inte hur mycket drivkraft det var, men det var ju en output i vart fall.
Någon slags kick ju.
Någonting.
Ja.
Så det var ju trevligt. Men också friheten att ändå kunna skapa sin egen framtid kände jag att ja, men det var... Det finns ju ingen begränsning riktigt i företagandet.
Vad menar du med det?
Nej, men det är ju bara du själv som sätter gränsen i ditt företagande. Ja. Du kan ju egentligen ta det hur långt som helst. Du kan ju bygga ett stort företag.
Mm.
Du kan nå ut i världen. Du kan hitta massa nya spännande affärsmodeller. Eller hur du nu väljer att bygga ett företag. Det är det som jag tycker är så fantastiskt med företagandet. Det liksom finns inte gränserna. Sen finns det ju såklart alltså man måste ju sköta sig och hålla sig inom ramarna, bygga förtroende, bygga en lönsam verksamhet och så vidare. Men det är ju självklarheter.
Mm. Ja, för är det inte lönsamt så då blir det svårt att bygga ett företag.
Exakt. Och därmed hantera sina affärsrisker. Om man lånar pengar exempel så är man ju inte helt oberoende. Men om man har kassaflöden och inte har en belåning så är man ju relativt fri som företagare.
Mm. Och du har varit lite försiktig med belåning.
Ja, men jag har inte gillat det. Jag har ju haft belåning genom åren och man kan skilja mot viss typ av belåning och annan belåning. Men belåning är en affärsrisk och lån är ett lån. Det ska betalas tillbaka. Även om räntan är noll så är ändå ett lån ett lån.
Mm.
Och det tror jag vissa kanske glömmer bort ibland.
Jag satt med Leif Stinnebom, Västanåteatern, på andra sidan sjön.
Mm. På andra sidan sjön, ja.
Ja, men jag tänkte du som är uppväxt i...
Ja, i Västra Ämtsvik, eller Rottenros snarare.
Precis. Mm. Ja, men han var lite inne på samma sak där. Just om man... Det är lätt att man lånar och hoppas och så blir det inte. Och då är man fast istället.
Ja, då är man fast, ja. Det kan bli väldigt pannkaka.
Mm.
Så man ska vara försiktig med lån.
Vem är som har lärt dig allt det här? För som sagt, du började ju med både Fantomen och det var lite fröer och andra grejer som jultidningar och. Du har ju varit en entreprenör från start. Men jag tänkte det här med att inte belåna och bygga företag? Vart har du lärt dig alltihop?
Men det blir insikter som man får över tid liksom.
Mm. Är det mycket misstag på vägen?
Ja.
Mm.
Jag vet inte. Misstag eller insikter är väl ungefär samma sak.
Mm. Ja, jag tänker man kan få insikter av lyckade grejer också.
Kan man också få. Man lär sig ju oftast mer av sina misstag.
Ja,
eller nya erfarenheter. Och jag tycker att alla delar av livet har sin charm. Liksom, även när man var 13 år. Mm. Och framförallt i den åldern så lärde man sig ju otroligt mycket.
Mm.
Mycket saker som man kan känna igen idag.
Som till exempel?
Nej, men bara gå tillbaka till det med inköpet.
Mm.
Eller marknadsföring. Eller kundvård.
Ja, för det har jag förstått när man läser om det. Att kunden är otroligt viktig.
Men i slutändan är det ju kunden som betalar din lön. Mm. Det är liksom en... Och därför måste du sköta kunden. Antingen måste du skapa någonting som någon vill köpa. Eller ha ett erbjudande som är konkurrenskraftigt gentemot alla andra.
Mm.
Och har man inte det så har man ju svårt att existera.
Du har något uttryck där du säger att man ska låta öronen vara större än munnen.
Ja, men att lyssna och iaktta och fundera är ju viktigt. Att tänka. Jag tänker ganska mycket.
Mm.
Och ibland behöver man bearbeta saker. Och folk i min närhet kan bli frustrerade på det ibland. Att, men kan du inte få ur den här pressreleasen nu då? Eller citatet? Eller... Men jag måste fundera.
Mm.
Man kan liksom inte bara pusha liksom. Det är ogenomtänkta saker.
Mm.
Så att lyssna är ju avgörande.
Mm. Vi har ju faktiskt fått två öron och en mun. Det säger en del. Eller hur?
Ja. Så är det.
Men när du tänker och funderar, har du någon coachning eller någon samtalspartner? Eller sitter du själv och...
Nej, jag har ju väldigt många människor runt omkring mig på olika sätt som är min vardag.
Mm.
Allt från mina kollegor här i Karlstad till kollegor runt om i världen och styrelse och investerare och min fru, vänner, jag menar, men jag har liksom ingen som är så här min guru.
Inte?
Nej.
Den är många.
Nej, men jag samlar väl bitarna från olika delar och det jag tror att nej, jag skulle ha svårt att ha en som bestämde liksom.
Mm. Det är du som bestämmer, men så hämtar du lite coaching lite här och där.
Ja, men ungefär så.
Mm. När upptäckte du att det gick att tjäna mycket pengar då? För du började som sagt med Fantomen och fröer och jultidningar. Och...
Mm. Nej, men tjäna pengar. Men det är ju i relation till vad. När man är 13 så är ju 10 000 eller 50 000 mycket pengar.
Mm.
När man är 16 så kanske några 100 000 är mycket pengar. Och när man är 18 så är det några miljoner eller miljoner. Jag menar, det är ju grader i det. Och den definitionen har väl ökat också över åren. Men när jag var 16 så började jag med tv-spel. Och sålde alla mina serietidningar. Och då insåg jag blev helt häpnadsväckt. Jag fick en väckelse nästan av hur stor den branschen var. Och vilken efterfrågan det fanns.
Mm.
Och vilka möjligheter som fanns. Det var en sån där skifte. Liksom. Från att gå från en ganska stängd serietidningsmarknad i Sverige till att gå till en svensk då, tv-spelsmarknad var ju enormt.
Mm.
Där man kunde se möjligheter överallt och där man kunde tjäna vad jag tyckte då stora pengar.
Ja, det var väl stora pengar. Fortsatt?
Ja, när jag var första året på tv-spel så omsatte vi väl 5 miljoner och tjäna 500.
Mm.
Sen tog det några år innan vi tjänade några miljoner. Så att det var inte så att det var spikrakt.
Nej, men jag vet inte om siffran är rätt. Men någonstans... För du har inte gått ur gymnasiet, va?
Nej.
För någonstans där så omsatte du 47-48 miljoner.
Exakt.
Det är ju inte jättemånga. i den åldern som har företag som omsätter så mycket pengar?
Nej.
Var det det som gjorde att du slutade skolan också? För tänkte, nu flyger det.
Ja, men det blev så mycket, för då hade vi börjat med import. Så att dels hade jag varit tidigt att ha sån här mobiltelefon. Så det var mycket samtal liksom. Och jag började få min första anställda. Ja, men jag hade varit svårt att vara närvarande fullt. Sen blir det ju så att det är svårt att motivera sig. När man har någonting annat som går bra, varför ska jag sitta här? Mm. Om inte man har svar på den frågan så sitter man inte där.
Nej. Och du hade ingen svar på den?
Nej. Frågan. Och då ringde jag väl och sa att jag tar ett sabbatsår. Eller kan jag få ta ett sabbatsår eller studieuppehåll eller vad det nu heter. Jag visste väl att jag aldrig skulle komma tillbaka.
Mm. Men du, jag tror tanken ändå kom hos dig 2004 i kraschen att det kanske är dags att utbilda sig.
Ja, men då fick man en stor skopa ödmjukhet att vi gick i konkurs i företaget. Och olika anledningar. Då kände jag bara, men vem är jag liksom? Vad ska jag göra liksom? Flytta från min stora våning. Kände mig, hade slut på pengar. Satte mig i en liten lägenhet.
Hur mådde du då?
Men jag mådde skit i någon månad eller ett par månader.
Var det på grund av pengar? Eller var det på grund av att du kände att du var misslyckad som affärsman?
Kombination liksom. Man tappar ju lite självförtroendet i det.
Vad hände då? Olika anledningar sa du?
Ja, med olika anledningar. Men jag sålde ju bolaget några år innan när jag var 22-23 och kände mig jätterik och du vet, köpte sportbil och levde high life.
Mm.
Och sen tog vi in riskkapitalister och renodlade verksamheten. Och sen blev det inte riktigt som planerat. Och de var majoritetsägare och de tröttnade på mig. Och jag tröttnade lite på dem. Kom in en ny vd. Och då, men då kom jag inte överens med honom. Och kände, nu säger jag upp mig. Då skulle de sätta in mer pengar. Jag var fortfarande stor ägare. Och då vågade de inte det. Då var jag fortfarande med i styrelsen. Så att jag gick över torget här i Karlstad och ansökte om konkurs. Kanske.
Som en liten hämnd?
Nej, inte hämnd. Men bara bolaget var på obestånd. Jag var i styrelsen. Man har ändå ett ansvar.
Mm.
Och då hjälpte jag förvaltaren och det var ju liksom hela den resan där då och det var i tidningen och det var många anställda som man liksom lite vänner som man jobbar nära som man kände ett ansvar över som blev arbetslösa liksom. Det var tufft. Men det hjälpte förvaltaren där att ta hand om allt, anställa och varulager och hela den processen. Det var ju väldigt otroligt lärorikt att gå vid sidan av en konkursförvaltare och det slutade med att jag köpte tillbaka varulagret och kunde sätta upp en ny verksamhet som vi bygger egentligen dagens verksamhet på, kan man på olika sätt säga. Det var ju 20 år sedan nu.
Mm. Och hur mycket omsätter du nu?
Ja, nu är det alltid en definitionsfråga, men nej, men de bolag som vi ägde sista mars omsatte 31 miljarder kronor förut.
Mm. Det är mycket pengar.
Det är, ja, allt relativt.
Ja, så är det.
Men samtidigt är vi i en väldigt stor bransch. Jag brukar säga att vi är ungefär 1,5% av den globala spelindustrin.
Mm. För någonstans så har jag bara fått för mig, jag kanske har fel här, men det är inte pengarna som driver dig.
Men pengarna är ju mer en output av det man gör.
Ja.
Och en verktygslåda för det man vill uppnå och göra.
Mm. För du sa ju att du älskar ditt jobb.
Ja.
Vad är drivkraften?
Jag har aldrig riktigt haft bra svar på den frågan. Men jag har alltid haft någon typ av brinnande inom mig som bara får mig att gå upp varje dag och tycka det är jävligt kul och vilja gå vidare.
Mm. Men du kan inte riktigt ringa in vad det är?
Nej.
Göra goda affärer.
Nej, men man får ju att göra bra affärer eller stora affärer eller nya saker är ju en kick på olika sätt. Eller kick, men det låter som att man är en... Men det är roligt. Och det är lite intellektuellt utmanande.
Mm.
Så det försöker vi löpande göra. Det har ju tagit verksamheten lång väg och det har ju varit strategiska affärer som har byggt den gruppen vi har fått samman idag.
Mm. Vart ska du då?
Nej, jag har ju sagt, vi har inte publik sagt exakt vart vi ska. Jag har sagt att vi med hög ambition ska bygga någonting betydande och beständigt.
Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Och vad är då betydande? Vad är det för något?
Nej, betydande är väl en dels i form av storlek och dels i form av verksamhetens omfattning. Men också, jag tror så här, jag tror att vi har en stor möjlighet att vi har redan byggt någonting unikt. Men vi har ju nu byggt en ganska unik plattform av entreprenörer runt om i världen. Och jag känner mig attraherad att bevisa att det är en annan typ av bygge någon annan har gjort innan som kan vara bestående, som att man kan bygga någonting där folk är kvar länge, som verksamheterna finns länge, som inte kanske är vinstmaximerat på kort sikt, men man kan ta långsiktiga beslut och som också kan göra en positiv skillnad. Alltså jag tror entreprenörskraften finns globalt i hela världen. Att kunna stötta entreprenörer att förverkliga de ambitioner de har är ju fantastiskt. Och kan man få dem dessutom att ingå i ett ekosystem och andra entreprenörer inom samma snarlika branscher, så skapas en oerhörd kraft i det.
Och vad ska du med den kraften till?
Nej, men det är ju en kraft i sig som man dels att skapa sysselsättning för väldigt många människor. Det skapar ju en positiv sak. Att skapa jobb och skatteunderlag. Då gör man ändå skillnad, känner jag.
Mm.
Nu har vi 14 000, eller vi kommer att ha 14 000 anställda snart. Hur många munnar mättas inte, så att säga, av dem? Så att det är väl en sak.
Sponsorsnack.
På Bergvik har de verkligen både och.
En hantel.
Och en superhjältemantel.
En ny kavaj.
Buffé och thai.
En ny frisyr.
Cupcakes med glasyr.
Jaha. Här på Bergvik
finns det verkligen både och.
Det är något arkiv ni håller på med också.
Mm.
Kan du berätta lite om det?
Arkivet.
Arkivet. Ja, det är inte det vita, utan det är något annat.
Det kommer egentligen från mitt samlande. Från början kan man säga att jag samlar, det samlar jag serietidningar och gör jag aktivt. Men sen samlar jag samlingar och jag började samla tv-spel för 10 år sedan också. Jag har tyvärr inte lagt undan ett exemplar av alla spel jag har sålt sedan jag började. Så att det har blivit så att jag har samlat samlingar. Jag insåg väl kanske för 4-5 år sedan att varför ska jag sitta och samla det här privat? Jag har ju liksom ingen... Det är bättre att jag kanske gör inom ramarna för verksamheten.
Mm.
Då tog vi beslut för något år sedan att börja bygga det här arkivet. Det har ju dock blivit en verksamhet i sig med flera anställda. Och om inte det är den största samlingen eller arkivet redan så kommer det säkert bli det ganska snart, tror jag.
Mm.
Och anledningen till det är att det finns något väldigt positivt i det arkivet. Att alla som älskar spel eller som jobbar med spel eller från spelindustrin eller investerare, vilket väldigt många investerare också älskar spel, kan komma dit och kan liksom ta, känna, diskutera, testa olika typer av spel i hela spelhistorien. Man kan ha olika workshops. Ska man göra ett frågespel så kommer vi ha alla frågespel som någonsin har gjorts, exempel digitalt.
Och det här är för allmänheten också förstås, eller?
Nej, alltså det är ju i en privat miljö. Så idag så är det ett stängt arkiv. Sen har vi från tid till annan tagit hit någon skola ibland eller investerare ibland eller andra. Men verksamheten är i sitt uppbyggande. just nu lägger de mycket tid på att på sociala medier streama ut eller berätta om vad de gör. Det är ju ett globalt intresse. Men ändå med en fysisk plats här i Värmland. Så jag tror att det, om man tittar 5-10 år bort så kommer det här bli någonting, hoppas jag, världsunikt och helt fantastiskt.
Mm.
Sen får vi se om vi öppnar upp för allmänheten eller om det kanske är en vecka per år eller museet, alltså det är inte så att jag vill skapa en levande plats. Jag vill liksom inte ha ett museum som står still. Därför älskar jag nu att det finns människor som jobbar och plockar och du vet, sorterar och tar lite besök och nej, men ska vi göra en retrokonsol någonstans i koncernen så kanske de hör av sig, men vad har ni för exemplar som vi kan liksom använda?
Mm.
Nej, men det är,
men det är väl ändå att skapa någonting av betydelse?
Ja, det är ett exempel på det. Man kan göra många saker, men det är en sak som ligger oss väldigt nära. Och eftersom vi är så breda i spelindustrin, vi äger ju väldigt många olika varumärken och bolag och utvecklare, förläggare, så är arkivet, där finns det ändå något för alla.
Mm. Ja, lycka till med det där.
Tack.
I min podd så har jag en liten pusselbit som heter Du har sagt. Så jag samlar på mig lite citat.
Oj.
Av Lars Wingefors. Oj. Som jag tänkte du kunde få ge lite kött på benen.
Ja.
Du har sagt, du har sagt, du har sagt, vad har du sagt?
Vad var det du sa?
Jag blev vuxen väldigt tidigt på grund av skilsmässan.
Ja, nej, men mina föräldrar gick isär när jag var 4-5 år. Och min mamma tog med oss till först till Norrland och sen till Värmland här, flyttade hit när jag var 6 kanske.
När de inte var skilda, vart bodde ni då?
I Göteborg.
Mm.
Så min far flyttade till Stockholm och min mor flyttade till Norrland efter ett tag. Med oss då. Och jag och mina två bröder. Så att, nej, men... Och min mor hade väl också en uppfostran under stor frihet. Liksom. På olika sätt så fick hon mig att ta ansvar.
Mm.
Om det var medvetet eller omedvetet, det är svårt att säga.
Är dina bröder också entreprenörer?
Ja, numera så är min äldsta bror Christian är ju entreprenör.
Mm.
Han driver ju bolag som jag också är delägare i och inom fastigheter.
Mm.
Min andra bror är ju väldigt duktig musiker. Bor i Göteborg.
Mm. Och varför valde mamma Östra Ämtervik? Vet man det?
Nej, men hennes... Det var hennes föräldrahem. Eller hennes mors föräldrahem. Tror jag blev.
Mm. Mm. Finns det kvar?
Ja, absolut. Ja. Tyvärr brann själva huset ner något år efter vi flyttade dit. Det blev en sån här sot eller korsbrand på nyårsafton.
Mm.
Men det byggdes upp efter något år. Så att min mor bor kvar där och ja, jag har en väldigt stark knytning, känner jag, eller anknytning till Östra Ämtervik. Och...
Jag hade en följdfråga där. Jo, nej, men för pappa flyttade till Stockholm, ja.
Ja.
För det var ju ganska bra för dig, och vad jag förstod, under din, när du skulle leta tidningar. Och
ja.
Han tryckte väl upp din katalog också när du...
Ja, ja, det var verkligen första exemplaren av min postorkatalog, eller ja. Comics. Trycktes på hans jobb där. Jag vet inte hur bra. Okej, det var eller inte, men det gjordes i alla fall.
Ja. Vi tar nästa. Jag kör på i samma stil i minst 20 år till.
Nej, men jag har sagt det att när jag investerar i andra verksamheter och bolag så är långsiktigheten viktigt. Och därför vill jag säga det publikt till mina stakeholders och investerare att ja, men jag är långsiktigt här.
Mm.
Det, för mig handlar det inte om att göra en exit eller vet, bygga upp och sälja av. Jag vill bygga ett bestående verksamhet. Därför har jag sagt det. I samband med vi börsnoterar oss. Då tror jag att 25 år. Nu är det ju, har det gått 5 år så jag har väl 20 år kvar. Då.
Mm. Och det håller du? Det är inte någon gräns som flyttas?
Nej.
Att jag håller på 20 år till och 20 år
Nej,
till?
Nej, men vi får nog, jag ska försöka hålla mig till den där 25 från 2016.
Mm. Mm. Vad ska du göra sen då?
Det får vi se. Liksom. Ja, men någonstans inser man att man alltid kommer vara företagare, tror jag.
ja, det tror jag.
Ett eller annat sätt. Mm. Sen har jag stort samhällsintresse och det finns mycket annat man kan göra.
Mm. Vad skulle du vilja göra då?
Men ibland kan jag bara bli så här, vet, gå förbi ett antikvariat eller en antikhandel. Fy fan vad roligt det vore att stå där och bara du vet, och bara ja. Prata gamla grejer eller köpa och sälja lite gamla prylar eller jag vet inte.
Det kanske är så det blir.
Ja.
Nere i Karlstad någonstans.
Ja.
Så står Lars Ingefors och
ja.
Så är det gamla serietidningar.
Vi får se.
Ja. Det är gött att ta sig en stänkare och dansa lite.
Ja. Jag har ingen minne har sagt det, men det stämmer ju faktiskt ganska bra.
Ja.
Nej, men jag gillar att dansa. Mm. Inte för att jag är speciellt bra på det, men någon gång på rå brukar jag och kompisar åka upp till Fruktansdansen. Ja, i en raggabil. Ta sig en stänkare och dansa lite.
Mm. Mm. Härligt.
Ja.
Du har upplevt en del Fryksdalsdansen, antar jag.
Ja, men det har blivit en del Fryksdalsdans faktiskt.
Ja.
Inte så mycket andra danser sista åren, men nej, men det ligger mig varmt om hjärtat.
Musiksmak då?
Gud, det, är gott, det har blivit väldigt brett.
Ja, allt.
Men från början så var jag väldigt mycket på punk. Alltså i högstadiet. Och sen växte jag, men jag har kommit tillbaka sista åren faktiskt. Jag åkte upp med vänner i raggarbil faktiskt till lyssna på feministpunk här i Borlänge i vintras.
Mm-hmm. Vad heter det, sa du?
Feministpunk.
Vad är det?
Nej,
är det som vad det låter?
Världen liksom? Brinner, ja.
Ja.
Och Mimikry, det är väl för ingen feministpunk, det är mer punkrock mm. från Borlänge. Jävligt bra konsert. I sen liten miljö liksom. 50-100 pers.
Mm.
Jag älskar livemusik, tyvärr är det alldeles för sällan man har möjlighet att gå på det.
Men när du ska dansa efter en stänkare, vad ska nej, det vara för
då,
musik?
Nej, men då så gillar jag gärna lite rock'n'roll liksom.
Ja.
Gärna lite 50s, 60s. Senare år har jag även kunnat som, fått någon typ av kärlek till dansbandsmusiken liksom.
Mm.
Och det är också väldigt dansant liksom.
Ja, det är väl framförallt det den är.
Ja.
Enormt dansant. Ja. Det var någon som sa det, vem det nu var. Att dansbandsmusik måste dansas till. För det är det som det är den totala upplevelsen.
Ja. Jag kan hålla med om det. Men även 50-60-tal är ju väldigt bra att dansa till. Beroende på vad det är om. Men, så att, nej men det är roligt.
Din brorsa, musikern, vad spelar han för musik?
Nej, men han är ju pianist från början och han spelar jazz och Bohuslän, big band och så är väldigt mer kulturell musik. Fantastisk musik på många sätt, men kanske inte som man dansar till en stänkare.
Då får det bli två stänkare i så fall. Man måste ha kravlat i dyn.
Kravla till dyn, ja. Nej, men man måste ju ha haft lite motgångar, eller måste. Men det är ju, motgångarna är ju det som stärker en och för en vidare och man lär sig nya saker. Och att gå konkurs till exempel, det är ju lärorikt.
Mm.
Att ha motgång är ju lärorikt på olika sätt. Man kommer ju oftast starkare ut från det.
Mm. Ja, du var inne på det i början här också, att motgångar ger mer erfarenhet. Eller mer insikter kanske vi är inne på.
Sen om man väljer här och nu idag, så här, vill du ha en motgång eftermiddag, så bara nej. För oftast väljer man det enkla då.
Mm.
Men i grunden så har man ju kanske lärt sig mest av motgångarna. Och därmed har krabblat i dyn.
Mm. Just det. Jag hittar ju massa saker när man... Dels har jag lyssnat på lite poddar och läst artiklar och grejer. Alltså, har du varit med i Draknästet?
Ja.
För du är inte med där nu?
Nej, det är jag inte.
När var du med i Draknästet?
Nej, men jag hade ju en period av livet när jag gick ifrån den här verksamheten Game Outlet som finns kvar här i Karlstad typ 2008-2009 där. Nej, men jag vill göra någonting annat. Jag älskar entreprenörskap och börja investera i unga entreprenörer eller sådana startup-bolag som man säger.
Mm.
byggde en liten organisation här i Karlstad om det. Typ, kanske var 4-5-6 stycken. Och gjorde väl 32 investeringar. Och i samband med den vevan då så försökte vi ju hitta inflöden av duktiga entreprenörer och idéer som vi kunde finansiera. Och att vara med i Draknästet blev ett sånt inflöde. Mm. Och då träffade någon entreprenör i Stockholm som frågade mig och sen blev jag indragen i det där. Men helt ärligt så skulle jag göra om det? Nej, skulle jag inte.
För att?
Nej, men dels sysslar jag inte med investeringar längre. Jag insåg väl till slut att jag gillade det egna entreprenörskapet och själv kunna bygga någonting. Snarare att jag ska stå, så att säga, bredvid andra. Dels så, nej, men så skötte de lite klantigt. För att det var ju en live-grej. Man tittade på 70 case under en vecka. Det var väldigt intensivt. Jag skakade hand med 11 stycken där. Men det som hände var ju att det var ganska liksom enkla idéer eller unga bolag. Man känner dem inte, men i förtroende så ville jag hålla de 11 anslagen. Jag tror vi ändå därefter då gjorde 6 eller 8 investeringar i verkligheten. Vissa föll ifrån av olika anledningar. Men dels var det lite struligt med någon annan som var med, någon annan drake som försvann. Det blev lite jobbigt. Sen tog det tv ett år, eller 1,5 år, att sända det programmet. Och många av de entreprenörerna ville ju liksom visa upp sin produkt i tv. För att få liksom första draghjälpen.
Just det.
Så att det var svårt att kombinera Draknästet med att verkligen bedriva en riktig investeringsverksamhet, kände jag. Men där kände man så här, ja, men jag kunde tänka mig att vara med om det fanns mer än tv-programmen, live arena där man kunde komma varje fredag. Entreprenörer skulle kunna komma och sen skulle investerare kunna komma på en timme, på en liveshow.
Mm.
Där man liksom tar i hand och så gör man deal under helgen eller på måndag morgon liksom. Ja, men det vore ett bra format som jag skulle kunna, om jag nu sysslar med investeringar, jag skulle kunna ställa upp på.
Mm.
Men det här var ju väldigt scriptat. Jag tror att det ägdes av Sony Pictures på något sätt och man fick inte gå utanför ramarna. Ja. Men det var också en lärdom.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet, i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
För du som gillar lite djupa samtal, i den där tombolan så finns det lite existentiella frågor.
Mm.
Jag tänkte att jag dukar upp så att du kan veva och dra lite där.
Ja.
Någonting sånt där kanske?
Ja. Då ska jag öppna den här på undersidan.
Ja, du får veva lite. Oj, nu åkte min mick där.
Jag funderar ganska mycket på din dialekt. Och du var i Framgångspodden då han försökte prata lite värmländska, vilket han var gräslig på.
Ja.
Och så frågade han dig hur det låter och så fegar du ur. Tänkte jag, han är Öster Hämtevikspöjk, han ska väl kunna bara slappna av. Men då förstår jag att du är göteborgare, för det hörs ju i din dialekt.
Nej, jag har aldrig haft en dialekt, en värmländsk dialekt.
Nej, ja, man hör på tonen ibland.
Mm.
Vad hejar du på för ishockeylag?
Nej, Färjestad.
Ah.
Jag känner mig som värmlänning. Men av någon anledning så har varken jag eller mina bröder fått en värmländsk dialekt.
Nej, utan ni behåller redan. Den har ju liksom touch av västkust.
Ja, jag vet inte varför. Men det har bara blivit så.
Mm. Nu har du en tombola framför dig.
Ja, spännande.
Så du kan la... Varför säger jag la? Jag tänker anpassa mig till någon slags göteborgska. Du kan la ta någon lapp.
Ja. Vad blir du stressad av? Eller ska jag läsa dem? Eller du?
Nej, det du gör helt rätt.
Ja. Vad jag blir stressad av? Ja, det är inte så många saker, men... Gud. Jag blir väldigt sällan stressad faktiskt.
Skönt.
Ja. Det kan vara körigt ibland. Men stress är ju också en effektivitet. Då väljer ju ändå man sorterar bort saker.
Men du har aldrig varit nära att gå in i väggen och sådär?
Ja, jag hade velat slänga det för 20 år sedan när det blev lite väl mycket festande och sådär. Men Men sen dess har det varit okej. Nej, men jag kan bli stressad om man känner att man har inte uppfyllt löften till andra människor. Man känner att man har en utestående förväntan.
Som de här 11 handslagen i Draknästet.
Exakt. Och det finns mycket förväntan på mig från olika håll. Jag försöker liksom hålla borta förväntan, för det är en stresssak. Så att det kan stressa mig lite. Och det kan vara det minsta, allt ifrån liksom ett löfte till sin familj, eller ett löfte till en entreprenör som man har, eller till en anställd, eller till, ja, till någon part.
Ja, hur hanterar du det då?
Nej, det är bara att ta tag i det. Men ibland tar det lite lång tid. Och ibland behöver man bearbeta sakerna. Och också i respekt av motparten, så vill jag liksom inte bara, ja, men du bara säga nej. Ja, men i respekt av någon som man vet behöver min hjälp, eller kan, liksom, jag kan göra en avgörande skillnad för någon människa.
Mm.
Så i respekt av den människan vill jag inte bara liksom snärta av den med ett kort nej.
Mm. Du är rätt så lojal.
Ja, jag vet inte, lojal, men jo, men kanske man är. Jag tror det handlar, det är viktigt att ha respekt för andra människor.
Mm. Vart har du lärt dig det?
Jag vet inte. De flesta människor har ju det.
Mm.
Men det är väl liksom vanligt bondförnuft liksom.
Mm. Som man får i Östramtvik.
Ja, i Östramtvik så finns det mycket bondförnuft.
Ja. Mm. Är det ett krig mellan Östra Ämtervik och Västra Ämtervik?
Ja, det är det.
Ja. Vad så roligt att det är så där. Det är ju på alla små orter. Det är säkert utanför Värmland också, men Forsaga Dej och Grums Kil. Alltså det finns ju.
Sunne Munkfors.
Mm.
Nej, men ja, jag har svårt att sätta. Det har ju tydligen funnits där i väldigt många år.
Mm. Var ni över och slogs någon gång eller?
Nej, men det var lite skärmytslingar, kommer jag ihåg, i skolan. På busshållplatsen och sådär.
Mm.
Eller någon snöboll som. Nej, men det var ingen jättestor kärlek.
Nej.
Faktiskt. Idag så är ju situationen annorlunda. Men någonstans hänger det ändå kvar. I vart fall så är min kärlek större till Östra Ämtervik än Västra Ämtervik.
Mm.
Men det är ju klart det beror på att jag har vuxit upp där.
Mm. Jag undrar om den är lika stark nu som den var när vi växte upp. Eller när vi, du är ju mycket yngre än mig, men.
Nej, det kanske är annorlunda idag. Det är en bra fråga.
Mm. Man hoppas någonstans att mänskligheten går framåt. För nu sitter man ändå och fnissar åt att det är lite småkul. Men det är ju inget bra betyg mot människan att det är liksom ett vatten mellan. Och då är de lite sämre på den sidan, vattnet.
Men det är en otroligt intressant frågeställning. Jag blev lite ledsen under covid, när det blev en sån svensk hat i Norge exempel.
Mm.
Det blev sån här osämja mellan länderna.
Mm.
Som var helt, vad fan, vi är ju samma folk nästan liksom.
Ja.
Nej, men det var bara bedrövligt.
Mm.
Också det här med, jag försökte förstå hur kunde andra världskriget bli till, och hur kunde folk liksom utrota varandra? Det är helt sjukt.
Och nu har vi det.
Och nu har vi det igen liksom, mellan Ryssland och omvärlden.
Mm.
Ukraina.
Det kändes så extremt omodernt när han gick in. Jag tänkte bara, har vi inte lärt oss något?
Och det finns ju en koppling till det där. Att man. Och den lilla. Jag ska inte säga Östra och Västra Ämtervik eller Sunne Munkfors. Men det är ändå någon typ av motsättning.
Ja. Det är ett vi och ett dom.
Ja.
Mm. Vi tar nästa lapp.
Ja. Nästa lapp ur tombolan. Berätta om ett tillfälle där du skrattade väldigt mycket. Osh. Men jag kan få sån här, du vet, från tid till annan där jag kan börja känna mig avslappnad.
Mm.
Och det är bara, du vet, folk saker släpper och man är ett goda vänners lag liksom, och då kan jag bli så här, jag kan inte sluta skratta liksom.
Det är ju underbart.
Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Det gör någonting också för kroppen.
Ja, men vilken laddning. Återhämtning. Och...
ja, det är helt magiskt.
Hur gör du för att försätta dig i de situationerna då?
Nej, det är svårt att replikera. Umgås. Bästa tipset du någonsin har fått? Ja, jag hälsar på Erik Penser som var en av mina stora... förebilder tyckte jag som företagare. För nu var det väl 7 år sedan då. 8. Han är ju stort samlare och vi hade mycket gemensamt. Men han berättade, barn är det roligaste. Skaffa många barn.
Mm.
Då gick vi så här, jag var lite emot att skaffa ett tredje barn. Eller mot med bara...
Men ni, hur många barn har ni?
Nu var jag 3.
Mm.
Så att efter det mötet med Erik... Så fick vi 3 barn.
Hem och tillverka ett till.
Vad är du mest stolt över? Jag tror inte det finns en sak i det. Man är ju väldigt, väldigt stolt över sin familj. Man är stolt över Värmland. Man är stolt över...
Är du stolt över dig själv?
Ja, men jag går inte att tänka på att jag är stolt över mig själv.
Nej, men på den direkta frågan.
Nej, jag vet inte om det är en sån fråga man kan bara svära ja eller nej på.
Mm.
Jag ska inte säga att jag inte...
Är Caroline stolt över dig? Alltså din fru?
Ja, det är hon säkert. Jag är stolt över henne.
Mm. Du kan väl kolla ikväll när du kommer hem.
Ja.
Är du stolt över mig, Caroline? Kan ju vara en start på en väldigt fin kväll.
Ja, hon tog sin läkarexamen häromdagen. Efter 5,5 år. Jag var supersolt över henne.
Ja, klart. Ja, hälsa grattis.
Vad skulle du vilja spendera mer tid på? Också en sån här frågeställning som är väldigt svår. Skulle resa.
Mm.
Träffa människor. Skulle resa både i jobbet och i familjen. Kanske ännu mer.
Något speciellt land?
Nej.
Utan bara ut?
Ja.
Mm.
Dels något liksom... Något, liksom många delar av världen. Jag har inte varit i Sydamerika exempel. Eller Australien. Men också naturmässigt skulle man vilja se Arktis. Eller... Ja, men det finns så sjukt många ställen liksom.
Mm.
Som man har läst om.
Mm. Håller med dig.
Men också att man sätter sig i nya situationer i världen. Alltså att träffa nya människor, nya bolag. Jag tycker det är väldigt roligt.
Mm. Mötet med människor verkar ju vara något centralt hos dig.
Ja, men det är något speciellt i det.
Mm.
Det är där det skapas en connection och det skapas en typ av långsiktigt förtroende mellan två parter.
Mm.
Det är väldigt svårt att ta den via Zoom.
Ja, extremt svårt. Någon sa att det är i mötet man blir till också som människa.
Mm. Så.
Vi tar den sista.
Vilket ögonblick skulle du vilja vara med om igen? Ja, gud. Vilken bra fråga. Jag har så många... bra ögonblick så att jag har svårt att välja ett.
Grattis.
Ja. Så man får nästan dela upp det liksom affärsmässigt till familjemässigt. Eller?
Ja, då tar vi familjemässigt.
Jag kan känna sådana här magic moments när vi kommer iväg, hela familjen, det är avslappnat och vi kan få någon typ av harmoni. Och då kan man skapa sådana här magic ögonblick. Jag hade det senast vi var i Asien vid julas liksom. Tyckte jag ändå det var helt fantastiskt att bara hänga. Liksom vara lite nedkopplade.
Mm.
Och bara umgås.
Sponsorsnack. Varenda gång jag kliver in på ICA Maxi Bergvik i Karlstad så blir jag alltid lite glad.
Det hände något i mig som jag länge inte kunde förklara. En bra känsla som bara infann sig liksom. Men nu har jag förstått vad det handlar om. För nu har jag pratat med Christer, alltså självaste chefen. Så nu vet jag varför jag blir glad när jag kliver in i butiken. Det är för att på ICA Maxi Bergvik i Karlstad så jobbar man nämligen aktivt för samhällsnytta och mångfald. Förutom att det är en väldigt trevlig och fräsch butik. De har bland annat daglig verksamhet i butiken. Det finns en Jenny och en Susanne som varje morgon välkomnar ett gött gäng med funktionsvariationer. Och tillsammans går de ut i verksamheten och sprider värme och glädje. Sånt gillar man. Sånt känner man. ICA Maxi Bergvik i Karlstad har också tillsammans med Mariebergsskogen startat något som heter Barnens köksträdgård. Där förskoleelever i Karlstad får vara med och sätta frö, rensa, odla och till sist skörda sina egna grönsaker. Vilket ger dessa barn en fin överblick hur grönsaker odlas och så får de äta sina egna närproducerade morötter. Hur gött som helst. ICA Maxi Bergvik i Karlstad har hashtag älska kunden. Den hade jag aldrig sett innan. Men alltid känt. Det är ett väldigt bra betyg det.
Avslutningsvis så tänkte vi skulle prata om det här med framgång. För många anser ju att du är framgångsrik. Vad är då framgång för Lars Wingefors?
Att andra anser att jag är framgångsrik, det är ju en sak.
Mm. Ja, precis.
Själv anser att man är framgångsrik, det är en annan sak.
Mm. Ja, det var en följdfråga faktiskt. Kommer det inifrån eller kommer det utifrån?
Ja, så det är nog omvärldens i sådana fall, eller din då här, syn på saken.
Mm.
Jag vet inte om jag själv anser mig framgångsrik. Men hur mäter man det? Pengar eller?
Mm, ja, precis.
Många mäter ju pengar. Ja, okej. Okay. Då förstår jag kanske att andra kan anse det.
Mm.
Men för mig, när jag tänker på framgång, så tänker jag inte liksom uteslutande på pengar. Liksom.
Nej.
Så att på något sätt så bara vandrar jag vidare i livet. Och liksom, och jag känner att jag har gjort ungefär samma grej, men i kanske olika skala genom livet.
Mm.
Så att jag vet inte om jag vill känna igen mig i den framställningen riktigt.
För du har någonting som kallas för LK-värde. Vad är det för något?
Nej, men... men det var en lite filosofisk diskussion jag hade med några kompisar när vi var ute och reste mycket för 20 år sedan i Europa med bil på semestrarna.
Mm.
Och då hade vi så här... Bedöma livskvalitet då.
Ja, det är en livskvalitet LK står för?
Ja.
Mm.
Nej, men skulle du hellre vilja vara en fattig risbonde i Nordkorea? Som bedömer sig 9 av 10. Eller en framgångsrik rockstjärna på stranden i Cannes som har 7 av 10.
Mm.
Jag skulle säga, jag tar hellre risbonden.
Mm.
Men vissa av mina kompisar tyckte jag var helt konstig.
Mm.
Livskvaliteten beror väldigt mycket på vad man har varit med om, vad man vet och massa faktorer. Men om man bara kommer direkt utifrån rymden och sätter sig liksom på, i två olika situationer,
mm,
så väljer jag ändå över tid risbonden.
Mm. Vad är ditt LK-värde då?
Oj. Det är ganska stabilt runt en 8.
Mm. Om du skulle höja det till en 9, vet du vad du ska göra för något? Vad du ska förändra?
Nej, men du tar nya stora steg i livet på olika sätt. Göra, skapa förändring till det positiva. Antingen kanske göra lite nya spännande affärer eller att strukturera sin vardag, att man på något sätt kan bli bättre. Kan delegera bättre eller få nya duktiga medarbetare som hjälper en. Till att man får en bättre balans kanske mellan alla olika delar, alltså familjen, jobbet, intressen, samhället. Det kanske skulle kunna få mig till 9. I don't know. Jag är ganska lycklig, så jag ska inte klaga.
Nej, det var inte det jag var ute efter. jag tackar så hemskt mycket för stunden ihop med dig här. Och hoppas att du lyckas och få LK 9.
Ja.
Till slut.
Ja, tack.
Tack.
Tack Malte.